Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Varmt välkomna till Slottsskogsobservatoriets poddsändning Slottspodd. Vi sänder astronominyheter varje månad härifrån Slottsskogsobservatoriet i Göteborg. Idag ska det handla om Marsresor, om exoplaneter och om vatten på månen. Vi kommer också ta upp årets Nobelpris i fysik och den nyupptäckta Saturnusringen. Och så kommer det slutligen handla om vatten på Mars. Här i studion så sitter Emanuel Brume.
Tjena, tjena.
Vi har Gunnar Sporrong.
Hej.
Och så är det jag som heter Klara Kallander. Vi ska börja med dig, Gunnar, som ska berätta om Marsresor.
Ja, det är ju så, ni har säkert hört talas om det, att man vill resa till Mars. Och att det ska vara, att det kommer bli lite bekymmersamt, det känner nog alla till. En av sakerna som är ett stort bekymmer är ju strålningen ifrån yttre rymden i form av kosmisk strålning. Mest är det väte, atomer med väldigt hög fart, eller atomkärnor av väte med väldigt hög fart som bombarderar oss från alla håll. Även en del tyngre ämnen såsom till exempel järn, som med nära ljushastigheten bombarderar hela solsystemet. Förra gången så pratade vi ju om solens aktivitet och att solen just nu är ganska så lugn. Vilket gör det att den orsakar betydligt mindre magnetfält, alltså skyddar oss sämre mot kosmisk strålning. Det är faktiskt så att under de sista åren så har vi uppmätt rekordhöga nivåer på strålningen ifrån yttre rymden. Och det här kommer då sannolikt att inverka negativt på möjligheten att åka till Mars just nu åtminstone.
Men du menar inte att strålningen från yttre rymden, den kosmiska strålningen, har ökat egentligen? Utan det är väl att den har blivit en större andel då jämfört med
ja,
strålningen
precis.
Från solen?
Strålningen har väl varit i stort sett konstant, men vad som då hänt är att när magnetfältet från solen minskar så blir vi då bombarderade mer som når längre in i solsystemet, alltså även når oss då. Och vi kan ju indikera det bland annat genom att vi ser vad som bombarderar oss genom den övre atmosfären och partiklar som i sin tur kraschar ner mot jorden som vi kan mäta då.
Okej, ja, då ska vi våga oss ut utanför solsystemet. Forskarteamet som byggt spektrografen HARPS har upptäckt 32 exoplaneter. Stefan Udry, eller något i den stilen, portugisiskt namn skulle jag tro, som meddelade de nya resultaten, säger att HARPS är ett unikt instrument och perfekt för att upptäcka främmande världar. Alltså ganska häftigt. Hemligheten bakom detta är då att man kan mäta hastigheter med en precision på 3,5 km i timmen. Alltså ungefär lika snabbt som du går, Emanuel. Detta gör att man kan mäta en stjärnas påverkan från en eventuell exoplanet med denna så kallade radialhastighetsmetoden. Ja, HARPS-konsortiet, de var mycket noga i sitt urval av stjärnor. Och de har haft flera delprojekt med syfte då att hitta planeter runt solliknande stjärnor. Även dvärgstjärnor med låg massa och stjärnor med låga halter av tunga grundämnen. Lägre än vår sol i alla fall. Antalet kända exoplaneter runt stjärnor med låg massa, så kallade M-dvärgar. De har ökat då med hjälp av HARPS. Och bland dessa så har man funnit en mängd superjordar och några stycken jätteplaneter som utmanar gällande teorier om planetbildning faktiskt.
Vad är en superjord?
Det är en jord som kanske har en massa gånger 20 gånger jordens massa ungefär.
Okej, fast det är liksom en stenplanet fast den är större.
typ.
Än jorden, ja. Precis.
Okay.
Ja. Mm. Men vi får följa de här resultaten när de offentliggörs om någon månad eller så.
Lätt att vi ska.
Yes.
Jag kommer nu att ta upp en fortsättning på en av nyheterna vi hade i förra programmet. Nämligen den om L-cross-försöken, om att hitta vatten på månen. L-cross står det ju för den som behöver fräscha upp sitt minne, för Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. Och är ett projekt som syftar till att hitta framförallt vatten på månytan. Genom att sända en raketprojektil ner till ytan från en satellit som går runt månen. Det som har hänt sen sist är att den här raketprojektilen har skickats ner till månytan. Men problemet har varit att den plym av stoft och gaser och månmaterial som då skulle ha kastats upp av den här explosionen blev inte tillräckligt hög. Man hade räknat med ungefär 10 km, en plym på ungefär 10 km. Och det viktiga med det här var då att den skulle nå tillräckligt långt upp för att bli solbelyst. Troligtvis blev plymen inte högre än ungefär 1,5 km, vilket har gjort att det varit väldigt svårt att observera den. Det finns dock en del observationer kvar som inte har färdigbehandlats. Till exempel har Hubble-teleskopet tagit bilder som inte är levererade. Vi kommer här på Slottsboda att återkomma till L-cross-projektet så fort vi har fått reda på mer i frågan. Under tiden så kan jag Gunnar berätta lite om ett betydligt mer lyckat projekt för att få fram vetenskap om vatten på månen.
Just det. Det är ju faktiskt så att det är ju inte bara det här projektet som håller på att analysera månens yta. Utan vad man har sysslat med under ett par månader nu, så är det faktiskt en indisk rymdsond som har gått i omloppsbanan runt månen och studerat den med spektroskop. Det vill säga den har tagit ljuset och delat upp i regnbågens alla färger för att kolla närmare på vad som finns i ytan på månen. Och vad man kommit fram till är något som man misstänkt ganska länge, eller flera forskare har misstänkt. Det har inte varit allmänt accepterat kanske, men många forskare har tänkt att det borde finnas, som sagt, vatten på månen. Och vad man nu upptäckt är att ju närmare polerna man kommer, det vill säga ju mindre solbelysning man har på ytan, desto mer procent vatten har man hittat. Och just nu så finns det ju en rymdsond då som heter Chandrayaan som kör i omloppsbanan runt månen, som har tagit massa spektra och faktiskt konstaterat att det finns vatten i ytskiktet på månytan. I alla fall uppbunden mineraliserat, som du nämnde då, Emanuel. Ordföranden i Indian Space Research Organization som heter Medhavan Nair, som jobbar i Indien och sysslar med det här projektet, han har konstaterat att det är definitivt möjligt att utvinna vatten ur månytan. Siffrorna som jag hört är däremot kanske inte riktigt så imponerande, för att det rör sig om storleksordningen ungefär 1 liter vatten per kubikmeter mångrus. Det vill säga det krävs ganska mycket för att vi ska kunna få så pass mycket vatten så att det är användbart i praktiska göromål som att bygga en bas på månen. Men det finns trots allt vatten.
Det låter väl ändå ganska mycket, tycker jag. 1 liter per kvadrat eller kubikmeter, det känns ändå... Det är ju inga mikroskopiska massor.
Nej, det är det ju inte. Det är som sagt klart mätbart. Men tänk då att man bygger en bas och så behöver varje människa storleksordningen 3-4 liter per dygn. Det innebär att vi måste alltså torka ut 3-4 kubikmeter. Eller storleksordningen kanske 20 ton grus som ska torkas ut varje dygn.
För att köra en tvättmaskin liksom. Ja, det...
ja, precis. Så man kan ju tänka sig att det är... Så det vållar vissa problem, men det finns där ändå. Och det är ju bara det är imponerande.
Sen har jag hört om de här köldfällorna som man kallar det också. Det här med att till exempel vid månens vid polerna, att det finns ganska djupa kratrar där solen aldrig kommer åt och lyser. Och att det då, för det här har man sett till exempel på Merkurius.
Mm.
Och man tänker då att det skulle kunna vara likadant på månen. Att när kometer har slagit ner på månen genom åren så har vatten kastats ut över ytan. Men det har avdunstat ganska snabbt då i med sol. Mm. I strålningen.
Mm.
Men i just de här djupa kratrarna så har solen aldrig kommit åt. Vilket innebär att det skulle kunna ackumuleras, samlas vatten då.
Precis.
Som man har sett att ha gjort på Merkurius. Och det hade varit intressant alltså.
Det är ju det vi hoppas på L-cross. Att vi ska kunna hitta faktiskt sådana ansenliga mängder som faktiskt börjar bli värt att prospektera på det.
Just det.
Och där ska jag passa på att nämna en sak. För jag hörde i veckan faktiskt så hörde jag det att man har gjort mätningar nere på, det läste jag i New Scientist förresten. Att man gjort mätningar i en krater som är på sydpolen på månen. Där man hittar temperaturer på minus 240 grader. Och de lägsta temperaturerna på Pluto, om man jämför, ligger på ungefär minus 230 grader. Så det finns alltså kratrar på månen som är kallare än vad Pluto är i snitt. Och det är ju lite häftigt med tanke på
det. Det är ju jättekonstigt. Hur kan det komma sig?
Ja, det är ju det att solen faktiskt aldrig når ner i de här kratrarna. Och med tiden så får de ju fri möjlighet att stråla ut all värme eftersom det inte finns något atmosfär emellan. Så det är ju så det är alltså absolut inte omöjligt. Men vi väntar ju fortfarande med spänning på resultaten.
Ja, då tänkte jag berätta om Nobelpriset i år. I fysik som går till forskarna bakom CCD-detektorn. Som man skulle kunna säga är avgörande för modern astronomi. Som CCD:n är den är dominerande som astronomisk detektor. Ja, i alla fall för synligt ljus. CCD:n omvandlar fotoner till elektriska laddningar. Som sedan leds ut till ett signalbehandlingssystem. Det bygger på Albert Einsteins gamla, men i allra högsta grad moderna fotoelektriska effekt. Och Einstein, han fick ju faktiskt också Nobelpriset, fast det var 1921.
Det är en lycka att hålla på och forska om sådana här grejer alltså.
Ja, det visar sig kanske.
Det är det man ska göra om man ska ha Nobelpris.
Ja, idag så handlar det ju då om CCD, men det är klart, den utvecklades ju 1969.
Så man får vänta 40 år innan man får Nobelpriset? Alltså.
Ja, den har ju varit i farten ett tag, om inte annat inom digitalkamerateknik och så.
Just det.
Ja. Jag kanske ska nämna vad de här heter som får priset. Det är Willard Boyle och George Smith. Grattis till er!
Just det, grattis, grattis! Då ska vi slänga oss ut i solsystemet igen. Och vi ska titta på en av de vackraste planeterna i vårt solsystem, nämligen
Saturnus.
Yes! Saturnus. Saturnus är ju mest känd för sina väldigt påtagliga ringar kring planeten som består av gas och stoft och is. Inte så mycket gas kanske, men is och stoft och stenar. Vad som är nytt och spännande nu är att man har upptäckt en ny ring, en jättering kring Saturnus. Som är betydligt större än alla de andra ringarna. Den här är väldigt, väldigt ljussvag, väldigt tunn den här ringen. Och den har en radie på den inre kanten på ringen ligger 160 Saturnusradier ut från Saturnus. Och den yttre delen av ringen, yttre kanten på ringen ligger 280 Saturnusradier utifrån Saturnus. Det är alltså så stort så att om den hade varit så ljus, vilket den inte är, men man hade säkert kunnat se den med en CCD-kamera som vi pratade om precis. Men hade vi kunnat se den för blotta ögat så hade vi sett den som två fullmånar bred. Oj. Runt Saturnus.
På det här avståndet?
På avståndet från jorden med blotta ögat.
Häftigt.
Så att det är alltså bland det största som finns i solsystemet. Och den har därmed puttat ner Saturnus E-ring som höll det tidigare rekordet ifrån prispallen på största ring. Den här näst största ringen då, E-ringen, har en radio på mellan 4 och 25 ungefär Saturnus diametrar, Saturnus radier. Förutom dess kopiösa storlek så finns det ytterligare en egenskap hos den här nya ringen då, eller nya ringen, den nyupptäckta ringen hos Saturnus som gör den väldigt intressant. Och det är att den ligger i ett helt annat plan än de andra ringarna.
Det är intressant.
Det är väldigt intressant. Den är liksom skev jämfört med de andra ringarna. Vilket tyder på att den har uppkommit på ett helt annat sätt.
Mm.
Och den teori man har kommit fram till då är att på grund av kollisioner mellan Phoebe och kometer, små asteroider och små himlakroppar så har det då slungats ut en massa skräp helt enkelt från den här månen som har lagt sig i samma vinkelplan som månen och då bildat den här ringen så pass långt ut från planeten. Den här nyupptäckta ringen skulle också kunna vara lösningen på ett annat mysterium angående Saturnus månar. Nämligen Saturnus månen Japetus. Som har den lite roliga egenskapen att den är väldigt ljus på ena sidan och kolsvart på andra sidan. Det skulle då kunna förklaras med att den har passerat igenom det här utslungande materialet som utgör den här ringen. Och därmed smutsats ner på ena sidan, men inte på andra. Det tillkommer ju då att Japetus och Phoebe har motsatta banor, de roterar runt Saturnus åt varsitt håll, vilket då skulle försäkra den här effekten. Och avslutningsvis kan man ju säga att det är inte helt omöjligt att den här ringen kanske inte är den största. Vi kanske kommer att hitta ännu fler, ännu större ringar kring även andra planeter. Vi vet ju idag att alla gasjättarna i solsystemet har ringar. Som man har upptäckt då allt eftersom åren har passerat. Så att det är ju mycket möjligt att man hittar någonting ännu mer spännande.
Det är som det brukar inom astronomin då, helt enkelt att ju bättre teleskop vi får, desto mer ser vi.
Precis.
Så ju äldre man blir, desto roligare får man.
Exakt. Helt rätt tänkt. Ja. Ja, vi har ju pratat mycket om vatten idag. Och jag tänker faktiskt fortsätta på vattentemat. Nämligen vatten på Mars. Ja, ni har ju säkert alla hört att vatten på Mars har man letat efter länge. Fruset vatten har man faktiskt hittat på Mars i omgångar på olika sätt. Och nu har vi hittat ett nytt tecken på vatten på Mars, nämligen kratrar. Som är inte jättedjupa utan ganska grunda, men som ändå har uppvisat vatten i botten.
I flytande form alltså?
Nej, inte, utan tyvärr okay. I frusen form. Mm. Men däremot så, det är så att en dam vid namn Shane Byrne från University of Arizona i Tucson, hon har berättat det att deras forskningsprojekt har visat att de har fotograferat av Marsytan med den här Mars Reconnaissance Orbiter, eller vad den heter, som går runt nu och fotar Mars. Mm. Och de har fotograferat november förra året och sen in fram till mars i år. Så har de tagit bilder på områden där de fotograferat samma ställe flera gånger. De har upptäckt ljusa fläckar, alltså små kratrar som är ljusa i botten. Och sen när man fotograferat dem några månader senare så har det här ljusa försvunnit. Inte 100% men till största delen. Det vill säga, vad vi misstänker att vi har här i vatten som då frystorkar, alltså avdunstar i under minusgrader. Och det är klart, det är inget 100% bevis. Men däremot så har man då på en av de här kratrarna som varit tillräckligt stor då, som man kunnat köra spektrograf och fotografera av spektrat där nere och konstaterat att det faktiskt rör sig om vatten. Och det här är ju lite spännande för att det indikerar ju det att den här stackars Viking 2-sonden som var nere och rotade på Marsytan, hade den hamnat på rätt ställe och grävt, eller kanske rent av bara grävt ungefär 2 decimeter djupare, finns ju faktiskt en chans att den hade kunnat hitta vatten. För att det här, den djupaste av de här kratrarna är inte mer än ungefär 1,5 meter djup. Så att det är alltså väldigt ytligt vatten som i sin tur tyder på att det kanske rent av har funnits flytande vatten så sent som för bara några 1000 år sedan på Marsytan.
Och det var nyheterna. Nu ska vi berätta om vad som händer på stjärnhimlen i november månad, alltså nästa månad.
En väldigt trevlig sak med vintertid är att vi återigen har normaltid istället för sommartid. Vilket innebär att vi som gillar att titta på himlen inte längre behöver vara vakna så sent på nätterna. På kvällen så ser vi framförallt stjärnbilderna Svanen, Örnen och Lyran, som vi alla nämnde i vårt förra program. I söder har vi stjärnbilderna Pegasus och Andromeda. I Andromeda hittar du Andromeda-galaxen. Om du tittar på den med blotta ögat eller med fältkikare så kommer din näthinna att ta emot ljus som har varit på väg emot dig i över 2,5 miljoner år. Ovanför, till vänster om Andromeda, så finner vi Cassiopeia som ser ut som ett W. Och om du är beredd att stanna uppe lite längre så kommer du hitta en annan fin del av natthimlen, nämligen områdena kring Orion. Först att dyka upp i öster är stjärnbilden Oxen. I horisontdiset så kommer också en liten suddig grupp att dyka upp, nämligen Plejaderna. Det är en grupp som du kommer att se bättre och bättre ju längre upp de kommer på himlen. Du kommer då kunna skönja med blotta ögat 6 svaga stjärnor. Med en fältkikare så kommer den här 100 miljoner år gamla gruppen att uppvisa närmare 50 små stjärnor, förutom de 6 som du såg tidigare. Har du ett teleskop så kommer du kunna se flera 100 olika stjärnor, beroende på hur stort teleskopet är. Alla de här stjärnorna ligger på samma ställe och föddes ungefär när dinosaurierna levde på jorden. Strax efter Plejaderna kommer huvuddelen av Oxen att dyka upp, där stjärnhopen Hyaderna är en viktig del. Den här gruppen är mycket större från vår synvinkel sett och lite format som ett enkel V. Den här gruppen är 6 miljoner år gammal och uppstod runt den tid då många flercelliga organismer uppkom på jorden, nämligen den kambriska explosionen. I förgrunden av Hyaderna ligger Aldebaran, som är Oxens öga. Den här fanan har dock inte med gruppen att göra utan ligger på ungefär halva avståndet från resten av gruppen. Lite senare kommer Orion att dyka upp, liggande lite på vänster sida. Orion med sin rödorangea fana Betelgeuse i vänster axel och den fina Orion-nebulosan nedanför bältet. Vi kommer att återkomma Orion till Orion lite senare i vinter. Så lite om solsystemet den här månaden. Vi börjar med månen som är nästan full i början av november. Fullmånen inföll den 2 november klockan 7:15. Månen är i tredje kvarteret den 9 november klockan 16:58. Nymånen kommer den 16 november klockan 20:14. Och det är nu i dagarna, före och efter nymånen, som du bör kika efter ljussvagare objekt som galaxer och nebulosor, eftersom månen annars har en tendens att ta över på natthimlen. Halvmånen kommer åter den 24 november klockan 22:39. Och nu över till planeterna. Jupiter står fortfarande i söder på kvällarna vid 19-tiden under månaden, men den kommer att ligga lågt och förflytta sig längre och längre mot väster. Och när vi ändå är inne på Jupiter så kan vi nämna att Neptunus just nu ligger ungefär 3 grader ovanför Jupiter, till vänster om Jupiter. Den ligger nära 3 stjärnor med den svaga magnituden 5,5 som ligger på en rad. Till vänster om den här raden ligger Neptunus som just nu har magnituden 7,9 och därmed är ganska svår att hitta på himlen och du måste ha en fältkikare för att kunna se den. Men för den som vill så rekommenderar vi att ni använder något bra astroprogram till datorn, till exempel Sky at Night eller SkyMap. Uranus, som är betydligt ljusstarkare och nästan skönjbar för blotta ögat, ligger ungefär 7 grader nedanför huvudet på den högra av fiskarna. Uranus syns som en stjärnliknande punkt i fältkikare och en ganska liten blågrön skiva om du tittar i teleskop. Mars går upp vid 10-tiden i början av november för att sedan gå upp vid 9-tiden i slutet av månaden. Den förflyttar sig genom kräftans stjärnbild från väster till öster. Du ser den som en klart gulorange stjärna. Framåt småtimmarna så ligger den högt på himlen och bör synas klart i teleskop. Magnituden nu i början av månaden är 0,4, det vill säga mycket klart lysande. Den visar sig som en liten disk på nästan 8 vågsekunder, vilket innebär att polarkalotterna bör kunna skönjas vid ungefär 100 gångers förstoring i ett teleskop. I slutet av november så har Mars uppnått magnituden 0 och är därmed ännu lite starkare. Saturnus ligger i stjärnbilden Jungfrun strax under lejonets bak. Den går i början av månaden upp 03:19 och i slutet av månaden 01:40. Den är därför bäst att se på månarna. Med ett mindre teleskop ser du mellan 3 och 5 av de största månarna kring Saturnus. Och har du ungefär 20-30 gångers förstoring kommer du även att se ringarna. Venus kommer att gå att se strax innan soluppgången i början av månaden. Men den kommer att skymmas mer och mer av gryningsljuset eftersom den är på väg in bakom solen. Så ser du på Venus med kikare i det här läget så bör du se upp väldigt noga med så att du inte skadar ögonen när du ser mot solen. Vilket man aldrig bör göra. Merkurius är inte synlig alls under november månad. Så lite annat på stjärnhimlen. Tauriderna är en väldigt liten meteorskur som kommer att synas i början av månaden. Den kommer troligtvis att ge ifrån sig ungefär 10 stjärnfall i timmen, vilket är relativt lite. Runt den 18 november däremot så är det en bra idé att ge sig ut med solstolen på natten. Strax efter midnatt så kan den här nya skuren som heter Leoniderna komma upp i ungefär 20 meteorer i timmen. Det blir i snitt ungefär en var tredje minut. Det här är inte heller speciellt mycket, men den här skuren ger ifrån sig en och annan bolid. En bolid är en meteor som är så pass stor att de spricker upp i mindre delar och därför kan bli mycket ljusstarka. Så klä dig varmt och njut av ett vackert skådespel om nätterna. Sist i november månadsprogram av Slottspodd kommer vi att få höra en intervju med Maria Nyström som är astronomiskt aktuell. Över till Klara.
Hej! Jag står här på Chalmers och har precis lyssnat på ett föredrag av Maria Nyström som är professor i design för hållbar utveckling. Hon har haft projekt i samarbete med NASA och FN och SIDA och alla möjliga och har idag pratat om hur design för rymdfärder lär oss vägen till framtidens hållbara städer. Föredraget heter Mot Mars för att återvinna jorden. Och jag har Maria med mig här. Hej Maria! Vad har du för intresse av rymden?
Ja, det ligger kanske på två plan. För jag menar, jorden och vår planet är ju en del av universum. Och jag är övertygad om att vi måste ge oss ut i universum för att förstå jorden. Och när man talar med astronauter som har varit uppe och gått sin rymdpromenad så kan de ju se på jorden på ett helt annat sätt, hur sårbar jorden är och vad håller vi egentligen på med när det gäller miljöfrågor. Så att rymden kan lära oss att få ett perspektiv och kan lära oss mycket om nytänkande när det gäller miljöteknik som är människovänlig.
Mm-hmm. Du nämnde i ditt föredrag att det tar 540 dagar för planeten att komma i fas så man kan åka hem igen om man nu skulle ta sig till Mars. Och därför måste man ha ett väldigt bra system för att återvinna resurser som man behöver använda sig av där.
Ja, det är väl snarare de större systemen. Nu är det så att man bor på Mars i 540 dagar och resandet tar ett halvår. Så var det. Och på planeten Mars så måste man ju bygga sin egen biosfär och tänka i system när det gäller livsförsörjande system. Till exempel att man odlar grödor med diodljus. Det skulle kunna innebära att vi i våra städer skulle kunna odla inomhus i trapphus. Vi kanske skulle kunna av våra akvarier i trapphusen och gå ut och fiska den fisk vi behöver. Vi kan ha hängande trädgårdar. Vi behöver ju inte använda jord för att låta växterna växa, utan det finns ju den här näringsvätskan som nu till exempel av rosenindustrin i Kenya används. Men varför använder vi inte den för att förgröna våra städer på taken, på fasaderna och överallt? Så det finns mycket av deras teknik som är användbar. Det gäller också rening av vatten. Tänk man kunna använda NASA:s teknik i våra lägenheter för att ta hand om vårt eget vatten. Dricka vår egen svett och urin. Det går.
Häftigt. Du hade ett projekt som inleddes 97-98 någon gång med NASA. Kan du berätta lite vad det handlar om?
Ja, det var ju att jag förberedde för ett studentprojekt då. Och jag kontaktade egentligen NASA när jag arbetade med rökiga kök i Vietnam, därför att jag började fundera på vad handlar arkitektur och design om egentligen. Och de som verkligen kan svara på det är ju de som antingen är i djuphavet eller de som är i rymden och bor under extrema förhållanden. Så därför tog jag kontakt med NASA för att lära mig mer om situationen på extrema miljöer på jorden.
Hur såg resultatet ut?
Ja, studentprojektet vi började, det var det första studentprojektet, så vi fick i uppgift att arbeta med faktiskt med Mars. Och flygturen dit skulle vi också titta på, och vi skulle landa på Mars. Och då arbetade vi just med en farkost som tog sig till Mars och skulle landa på Mars. Och sen så blåste sen jag ska förklara, så nästan nu som en jättemelon upp, där man då skulle expandera sitt boende ifrån den här hårda kärnan som landade på Mars. Och det jobbade mina studenter med.
Vad häftigt. Du gör jämförelsen Vietnam och månen. Det är en ganska kontroversiell jämförelse kanske. Vad menar du med det?
Ja, om man bor på andra planeter, om vi ska skapa vår egen biosfär, så måste vi tänka miljösystem som är hållbara. Men när det gäller jorden så tror vi att det är oändligt och vi kan göra vad som helst. Men jorden är ju faktiskt en egen rymdförkost, om vi tänker lite till. Så tankesättet är extremt på månen förstås, men det är mycket av just de tankarna vi kan ta till baka till jorden för att tänka smartare helt enkelt.
Tror du att vi kommer bo på Mars inom en snar framtid?
Ja, 20-50 år kanske. Någonting sånt.
Okej, så sommarstuga på Mars lagom till 2030 eller något sånt?
Ja, fast man talar ju om en sommarstuga på månen först. Ett rött hus med vita knutar, du kanske har hört det. Jag vet inte.
Samma
om
som på Globen, ja.
Ja, precis. Ja,
ett konstprojekt.
Ja.
Okej. Men...
Och där bröts tydligen kontakten med Maria Nyström och Carla Kalander. Så kan det gå. Du har lyssnat på Slottspodd som är en astronomisk poddradiosändning från Slottsskogsobservatoriet i Göteborg. Vi tar hemskt gärna emot lyssnarfrågor. Du kan skicka dina frågor till g.sporrong, det stavas sporrong, @gmail.com. Observatoriet har öppna visningar för allmänheten den 11, 18, 25 november och den 2, 9 och 16 december, alla klockan 19.00. Vi har dessutom ett föredrag om kosmos och musik den 14 november klockan 13. Och den 21 november, också klockan 13, så har vi en astronomisk vernissage. Hemskt välkommen till oss på observatoriet och vi hoppas på att du lyssnar även nästa månad. Klara fria!